I dagens avsnitt gästas jag av ingen mindre än Julia Victoria. Född i Nacka, bosatt i Sandviken 6 år, tog hon Gävleborg med storm med sin musik som bland annat spelats i Sveriges Radio på repeat. Sen dess är hon tillbaka i Stockholm för att jobba med musiken på ett större plan. Jag välkomnar Julia Victoria!
Wow!
Wow, hej!
Hej, hur är läget?
Det är bra.
Det var bra. Alltså det har varit jättejobbigt med att starta upp det här avsnittet. Jag har varit, för er som lyssnar, ja, jag är virrig idag igen, precis som i första avsnittet. Det är så att jag hade jättemycket problem med mikrofonen. Den gillar inte mig. Den har aldrig gillat mig. It's evil.
Men det är lugnt för att den gillar mig.
Ja, den är ju närmare dig här.
Den är ju närmare, ja. Så. Men nej, jag har haft en väldigt bra morgon. Så att jag har varit motsatsen till din virrighet i morse.
Det är bra. Det var väldigt jobbigt för mig för att jag tappade min adapter till mikrofonen. Så var jag tvungen att springa till en massa ställen här i Täby centrum och köpa en massa adapter jag inte behövde tills jag hittade the one. Det var jättehemskt. Och sen så glömde jag mikrofonen, så var jag tvungen att springa upp och hämta den. Och sen så var det här. I alla fall, det spelar ingen roll för att nu är vi här i den här studion. Den här studion, den är så gullig. Den är... Ja, men den är rätt cool.
Det ser ut som instrument. En liten replokal.
Det är en replokal.
Ja, men alltså. Men det är en gullig replokal. Mm.
För de som inte känner dig.
Ja.
Kan inte du berätta lite grann vem du är?
Ja, det kan jag. Jag heter Julia Victoria och är 17, men fyller 18 snart. Och håller på med musik då. Och sjunger, spelar låtar, släpper musik, spelar in musik. Alltså gör allting som man gör som artist. Och artist är någonting jag har velat vara sedan jag var 0. Det kan man nog säga. Men jag satte igång med min karriär när jag var på riktigt då. När jag var 13. Och sedan dess har det bara rört sig framåt. Det började med att jag sjöng och åkte på jättemånga olika songcamps. För att mest ha kul. För att jag hade sån extrem scenskräck. Men det har blivit mycket bättre nu och... Sen dess har det bara jobbats framåt liksom. Och det har varit en resa, en väldigt tuff resa för mig. För att jag har haft väldigt mycket mental breakdowns och jag har haft väldigt mycket panikattacker och väldigt tufft mentalt ända sedan jag var väldigt liten. Men jag har kämpat mig igenom det med många olika tekniker och tagit mig dit jag är idag. Och idag vågar jag liksom gå ut och är den jag var, sätta på mig de kläderna jag vill ha, våga tala, våga sjunga, våga sticka ut så som jag vill utan att tänka på vad alla andra kanske kommer tycka och tänka om mig.
Jättebra. Jag kan ju verkligen känna igen mig i det du säger. Då är jag också lidit av psykiska ohälsa och panikattacker. Och det är väldigt tufft, speciellt när man är ung. Till exempel, det är väldigt, väldigt mycket till exempel i umgängen i skolan där man måste passa in eller... När man blir utfryst och man ska inte få sticka ut.
Ja, eller när man är så liten så att man säger liksom när man är 13 att nu har jag gått in i väggen. Så kan nästan vuxna också skratta åt den för att det är ingenting du gör när du är liten utan det är bara, nej men du har bara en tuff period gumman. Det kommer bli bättre. Det känns inte som att man tas lika seriöst när man är yngre och säger att man har psykisk ohälsa jämfört med när man kanske är 30 och inte kan jobba längre eller ta hand om sin familj eller någonting sånt där. Men när man är yngre så är det lika jobbigt och man känner lika starka känslor som man gör hela livet. Och det har varit en kamp för mig att få andra att förstå att jag är kanske till och med lika mogen som dig även om du är 10 år äldre. För att vi känner samma känslor.
Precis. Och när det kommer till psykisk ohälsa så är det ju väldigt undanskifflat och sopat under mattan.
Det är sant.
Det är ju liksom jobbigt att prata om och folk förstår inte det och då kan man väldigt lätt bli utfryst och uthängd.
Ja.
Och det är ju väldigt mycket så här, ifall jag har till exempel haft en panikattack i skolan eller någonting, då är det mest att folk tittar på, men folk gör liksom ingenting. Man blir liksom ett skämt.
Ja, jag förstår.
Och utmålad.
Ja, med mig har det varit lite så att det är mest varit jag som har isolerat mig. Så att när jag har mått dåligt så har jag gått ifrån alla. Jag har sprungit och gömt mig kan man säga. Jag har inte velat prata med någon och sen så har jag tyckt synd om mig själv för att ingen vill vara med mig när det är jag själv som har isolerat mig. Så att ja, det har ju varit lite dubbelt. Men det är bättre nu och
bra.
Jag tycker verkligen att jag kan säga att jag är frisk, om man kan säga så.
Ja.
Men
bra.
Jag tycker det, att idag så mår jag mycket, mycket bättre än vad jag gjorde för 3 år sedan.
Mm. Om du skulle ge tips till en lyssnare som har varit där du är, eller är där du har varit, vad skulle det vara då?
Jag skulle kunna ge liksom alla tipsen de troligtvis har hört, vilket är prata och var inte rädd för att sticka ut eller alltså sånt där. Men för mig var faktiskt det enda som hjälpte att gå i terapi.
Mm.
Och jag gick aldrig till en liksom till BUP eller till liksom sjukhuset, utan jag gick till privata personer.
Mm.
För att min mamma är utbildad i mindfulness och psykologi, och hon är utbildad terapeut. Så hon har ju massa kollegor inom det området. Och då har jag fått kontakt med mindfulness-terapeuter. Och mindfulness, för de som inte vet, det är en typ av terapi som är ihopblandad med hypnostekniker och terapi då. Så att du pratar, men du går liksom ner i någon slags djupare, jag vill inte säga trans, men du kanske slappnar av på ett annat sätt. Och du behöver inte de här många tillfällena att våga öppna upp dig som du gör för en vanlig terapeut.
Mm.
Utan jag kom dit och bara, boom, 3 sekunder, in och grät och pratade kanske om någonting som jag upplevde när jag var 4.
Okay.
Så att det har varit på det sättet. Och verkligen, sök upp vad mindfulness är, hitta det, gå på det, försök att göra det även om det är jättepinsamt. För att det kan hjälpa, för att om det hjälpte mig så skulle det ju kunna hjälpa dig också.
Mm. Hur var det när du skulle börja med mindfulness? Vad tänkte du innan första session?
Alltså det har ju lite funnits i mitt liv hela tiden, då min mamma har gjort lite mindfulness-grejer på mig när jag var liten, omedvetet.
Mm.
Och liksom i mina godnattsagor och sånt där. Och hon gjorde lite så här, hjälpte mig om jag kände någon stress, så kunde hon tala på mig som en terapeut utan att jag visste det. Så jag var ju lite van med det. Men när jag minns första gången jag skulle åka så vägrade jag. För att man har ju mycket panikattacker och ångest. Och det är liksom man har det här spöket i huvudet som säger att du kan inte. Du skulle aldrig gå dit nu. Vad tror du? Tror du att du är cool nu? Alltså som säger sådana där saker. Bara för att man ska reda ut sina problem. För att man är rädd att bli av med problemen. Precis. För att de är ju där för att man på något sätt tror att man skyddar sig själv. Men jag minns att jag var livrädd. Men jag hade då hjälpen av min mamma som pushade mig. Så det kan vara väldigt bra att ha någon som pushar dig. Om det är en vän, en förälder, vem som helst. Bara någon som liksom stöttar dig. För även om du är rädd så kan det vara lättare att hålla någon i handen.
Mm. För mig var det väldigt lätt att känna mig trygg i min psykiska ohälsa, i min depression. Och det kunde vara så att jag inte ville må bättre. För att kunna stanna i svackan om att... För jag kände mig trygg när jag mådde dåligt. Jag kände mig trygg när jag inte kom någon vart. Och varken i karriären eller i privatlivet. Och då kände jag liksom så här, men det är här jag är just nu. Och det här jag vill vara. Men efter ett tag så började jag tänka om det. Och jag gick till BUP. Jag fick hjälp därefter tredje försöket. För alltså, BUP är inte så jättebra. Det finns inte så jättemånga som förstår en. Det är folk som... Ja, men till slut hittade jag en jättebra... terapeut som satte mig på lite antidepp och så får jag lite terapi. Så det gick, så det fanns ju de vägarna för mig, och det fick mig att tänka om den här svackan, och det fick mig att känna liksom så här, jag känner mig trygg i hur jag mår, men jag måste ändå gå vidare. Jag har så mycket projekt jag behöver göra så att jag ska kunna må bättre, och för att jag har någonting att göra. Hade inte jag liksom skrivit musik eller gjort den här podden, då hade inte jag gjort så himla mycket.
Nej.
Skolan funkar inte alltid för mig, men då hade inte jag gjort så himla mycket. Då hade jag legat hemma och mått dåligt, se på YouTube till exempel.
Jag vet. Jag fastnade hemma i sängen på YouTube eller någon serie.
Mm.
Men det är liksom... Man övertygar ju sig själv om att man mår ju egentligen bra när man mår dåligt. Och att inte ta något ansvar är att så här, ja men det är bra nu, du mår bra, du behöver inte ta något ansvar, du behöver inte göra någonting, det är lugnt. Och det säger man ju till sig själv för att man är rädd för någonting.
Mm.
Så... Ja, det är ju egentligen bara att ta sig ur det. Hur jobbigt det än är, så är det egentligen bara att just do it.
Precis.
Jag var 13, så 2014 alltså, så åkte jag på mitt första songcamp. Och då var det ner mot Göteborg-hållet. Och jag vet inte riktigt hur vi hittade det, utan jag hade varit på så här barnkollo innan.
Mm.
Och nu vill jag göra någonting med tema. Och det var jag och min bästa vän Linus åkte vi till det här zonecampet.
Mm.
Och det var ju liksom en trigger för min ångest. Så att jag minns att natten innan när jag skulle packa och var uppe och kunde inte sova så satte jag mig i min garderob och vägrade åka. Liksom. Jag sa, mamma, jag kommer inte åka härifrån. Satte mig där inne och så bara grät jag och klarade inte av det. Men hon tvingade mig att åka i alla fall. Och eftersom att hon gjorde det så kom jag på något sätt ur det här hårdaste skalet i min bubbla av depression eller ångest eller vad man nu än vill kalla det, ohälsa, där jag var. För att då åkte jag och såg att jag överlevde att sjunga. Jag överlevde att göra det jag faktiskt tycker är kul. Och jag var inte så dålig som jag trodde. Så att jag utvecklades enormt på de där två veckorna som jag var där. Och sen så kom jag hem och så sa jag bara det, att det är det här jag vill göra, sa jag till mina föräldrar. Och sen därifrån så åkte jag på mer songcamps. Jag har varit på olika vid Drakudden och olika camps i Stockholm, i Solna. Och sen har jag tagit många kurser, gått på sångskolor i Gävle. Jag har gjort massa olika utbildningar. Och hela tiden för att komma ett steg högre från där jag är. Det är alltid så jag har sett hur min karriär ska gå framåt. Jag har reflekterat vart det är nu. Till exempel när jag reflekterade över att okej, nu behöver jag lära mig ta lite högre toner.
Mm.
För att jag har inte den rösten. Jag kan inte ta Beyoncé-tonerna. Det är inte min sångröst. Så att jag ville lära mig att bli bättre på det.
Ja.
Och då var mitt steg att hitta en sångcoach eller hitta någon som kunde hjälpa mig. Mm. Och så där har mina steg varit. Vart är jag? Vad behöver jag? Hitta det, gör det, nästa steg. Så det var liksom, jag checkar av en punkt. Och nu är jag här där jag har släppt 5 låtar. Och tack. Och vad heter det?
Oj.
Gör fortfarande ny musik. Jag gör jättemycket ny musik nu. Precis igår faktiskt skrivit på ett managementavtal. Så att nu har jag 2 alldeles egna manager.
Nej, vad bra. Gud, ja. Vad kul. I'm happy for you.
Tack.
Gud, vad kul.
Ja.
Nice. Du har ju bott i Sandviken.
Yes, det har
kan
jag.
Kan inte du berätta liksom så här, flytten dit, hur det var att bo där? Nu vill jag veta.
Nu vill du veta.
Nu vill jag veta.
Jag är född i Stockholm, i Nacka, och bodde där tills jag var 11. Men sen så, ja, min familj mådde inte så bra där och det var lite krångel inom hemmets 4 väggar. Så då så frågade min mamma mig, skulle det vara okej för dig att flytta till Sandviken? Och jag var ju ganska liten så jag hann ju inte riktigt reflektera över det.
Okay.
För att hon kommer därifrån. Mm. Så jag sa ja, för att jag tänkte att det är väl bara som är bäst för henne och för familjen.
Mm.
Så då flyttade vi till Sandviken och det blev nytt och jag fick lämna hela min barndom i Stockholm och alla mina gamla vänner och allting. Mm. Så det var väldigt läskigt. Men jag hittade ändå ett gäng jättetrevliga och underbara kompisar i Sandviken. Så att jag hade ändå min klick där, men under tiden jag var i Sandviken, för jag bodde ändå där från, oj, nu är det 2012 till 2016, eller 2017 till och med. Så det var ett par år och jag kände mig ganska ensam när jag bodde där. Mest för att jag alltid varit storstadstjej som älskar att se och höra saker. Jag vill höra liksom ambulanser och polisbilar när jag ska sova. För att det susar mig och det händer liksom. Jag får en känsla av att det händer någonting runt omkring mig. Och jag är inte så ensam. Och det var jobbigt att det var så tyst. För vi bodde i skogen ett år. Så det var väldigt tyst. Och det var väldigt obehagligt. Men det blev bättre för jag hade mina underbara vänner. Och ja, skolgången i Sandviken var väl lite långtråkig faktiskt.
Okay.
Sandviken som stad är jättegullig och trevlig och mysig. Men jag kände att jag passar bättre in någonstans där det händer saker. Men jag skulle inte vilja ta bort det. Nej. För att jag tror att jag behövde de där åren med lugn och ro. Och få växa på mig. Och få lite skinn på näsan i min takt. Innan jag ska ner till, som säga, all business här i Stockholm. Mm. Och det behövde jag. Så att jag är jättetacksam att jag fick uppleva det. Även om jag ville flyttade tillbaka efter 2 år. Men jag är glad att jag var där.
Mm. Alltså jag har ju bara varit i Sandviken typ en gång. Och det var i somras när jag skulle se Britney.
Ja, Britney Spears. Gud, kul.
Jag fick till och med träffa henne.
Oh.
Alltså nice. Okej, nu vill jag bara skryta om det. Det var därför jag typ nämnde
det. Det är bra, det är bra. Men det ska man skryta om.
Det är så gulligt där. Jag märkte det verkligen. Min mamma, under min barndom, då åkte hon hela tiden till Gävle för, ja men, hon jobbar med kultur, så hon kollade på dansföreställningar, köpte in saker och sådär. Så hon åkte väldigt mycket till Gävle, och jag hade ju aldrig varit där. Så jag hade bara sett bilder på henne, hon skickade på sms eller sådär. Så jag bara, åh vad gulligt. Så då äntligen var jag där, och det kändes så himla... Alltså först, det var ju väldigt lätt att bekanta mig med det.
Ja, det är ju väldigt hemtrevligt, och det är väldigt så här. Man känner sig ju väldigt välkommen när man kommer till Gävle och Sandvikenområdet. Mm. För det är väldigt gulligt och det är väldigt hemtrevligt. Speciellt i Högbo. Oj, det är fint. Dit ska du åka på sommaren.
Okej.
Högbo bruk och sådär. Fina små bäckar och små får som springer runt där. Och så Högbo hotell. Så det är mysigt.
Mm. I alla fall, jag var där med min mamma. Sådär. Hon uppoffrar jättemycket. För mig har jag märkt nu på senaste tiden. Så hon var ju lite så här, okej, hon är ju van vid Gävle och sådär. Men att åka ut ända till Sandviken, så tänkte hon liksom så här, hur gör vi nu? Det var så här bussar, vi fattar inte hur det funkar.
Nej, bussarna bara, suger.
De gick typ bara vissa specifika tider. Och sen
ja, det är ju inte direkt SL.
Nej, och SL början, don't get started här. Men, ja, men det gick bra. I alla fall. Och så kom vi till Göransson Arena.
Ja.
Nice. De hade typ ett tält utanför.
Mm-hmm.
Och så fick jag typ jättegoda chips. Det var typ så här taco chips. Ja. Jag vet inte varför jag berättar det här. Men alltså taco chips. Och sen var det typ brunchsås. Och jag bara...
Ja. Yes. Men det är nice att du har härliga minnen från Sandviken.
Ja, verkligen. Ja. Ja.
Det är ju väldigt mycket bandy där. Väldigt mycket sport.
Ja, det är typ... Sveriges version av Kanada.
Ja.
Nej, de har hockey, de har inte bandy.
Ja, men alltså om hockey skulle varit bandy, så är det ju verkligen Sveriges version av Kanada.
Mm.
Det är ju bandy hela tiden.
Mm.
Så att, alltså, för mig var det så unikt att göra musik i Sandviken. För att det fanns ju musik där.
Mm.
Men jag känner att det var inte så stor räckvidd av den musiken jag gjorde. För jag är ju ändå pop liksom.
Mm.
Och det är ganska såhär fräsch, ny pop som såhär, du hör typ Billie Eilish och Zara Larsson, sån musik. Och det var liksom inte det vanligaste, vad jag hörde på radion där. Så att jag är så glad ändå att jag fick bo där. För att få bo i liksom en mindre stad när jag väl började med musiken, det gjorde att alla snackade ju. Så alla fick ju upp ögonen och bara, vad är det här? Vad är det här för liten tjej? Vad kommer hon med min liten musik här? Och det var ju jättekul, för att det var ju bara positiv feedback.
Mm.
Och jag fick ju vara på radion och liksom, alltså att gå från att gå till skolan och vara helt normal till att helt plötsligt i nian bara, ursäkta mentor, men jag måste på en radiointervju. Det var väldigt coolt. Och jag kände mig ju väldigt tuff då när jag fick gå iväg och göra musiksaker. Men det var otroligt bra feedback därifrån.
Nice. Om några år kommer du bara, ursäkta, vet du inte vem jag är?
Nej.
Det är så att jag tycker inte om de här chipsen. Byt ut dem, jag är Julia Victoria. Byt ut, bye!
Ja. Ja, vi får ju se. Jag vill inte vara så kaxig. Jag vill vara lite mer ödmjuk.
Mm.
Men jag kan ju ha lite mer att säga till om.
Det är jättebra. Alltså, jag har jobbat lite grann med musik och skådespeleri och sådär. Mm-hmm. Och det spelar ingen roll hur mycket man tänker på att ja, men det här får inte förändra mig. Oavsett hur lite eller hur mycket offentlig du blir, det kommer ändå förändra dig lite grann. För du blir ju mer van vid hur industrin är och vad folk förväntar sig. För man blir ju bedömd och dömd hela tiden. Känner du liksom att det var någon press på dig?
Press från att jag skulle bli dömd från andra?
Ja, av offentligheten.
Ja, gud ja. Det kände jag ju nästan hela tiden. Det var mycket så här, i början vågade jag inte riktigt vara på scen, vem jag är. Jag vågade inte röra mig, jag vågade inte sjunga. För att jag var lite rädd för att jag kommer inte låta tillräckligt bra som bla bla bla.
Mm.
Jag kommer inte dansa bra som bla bla bla. Jag tänkte att jag skulle aldrig vara bra nog för det alla andra förväntade sig av mig. Mm. Och jag visste inte vad andras förväntningar var. Men när jag insåg att liksom hela min familj uppskattade det jag gjorde, alla mina vänner uppskattade verkligen så här, när jag släppte min första låt och jag märker hur människor från min skola som aldrig sagt någonting till mig kommer fram och säger, gud vad bra musik! Då insåg jag att wow, jag behöver verkligen inte vara någon annan för att vara mig själv.
Så viktigt, och det är så himla lätt att som låtskrivare jämföra sig med andra. Jag jämför mig hela tiden med mina bekanta och med folk jag inte känner, till och med som är liksom stora. Och det tar över mitt liv. Eller det fanns en period där det verkligen tog över mitt liv. Jag är inte... Mm. Men sen så tog det... Alltså, jag vet inte hur jag ska förklara det här, men typ, det tog ett tag. Och då insåg jag, ah, men jag är inte den här personen.
Nej. Liksom, man kan inte jämföra sig med Ariana Grande eller Beyoncé sångmässigt. Nej. Om man inte har deras röst. Liksom. Och du, inte ens om du har en röst som liknar. För att du kommer aldrig vara dem. Det finns bara en av dig. Du liksom, mm. Det är en av dig som mm. människa. Och då ska du göra det du har unikt. Inte låta som någon annan eller gå samma väg som någon annan eller se ut som någon annan. Såklart man inspireras av andra.
Precis.
Det får man ju göra hur mycket man vill. Men att vara sig själv, det är väldigt svårt. Och att mm. hitta sig själv i en ung ålder. För att det känns som att industrin och de flesta förväntar sig att du ska slå när du är ung.
Mm.
Du ska bli liksom Sara Larsson mm. när du är 16 eller 15 år. Och det är väldigt svårt att veta vem man är när man är så där ung.
Precis.
Det är många som inte ens vet vem de är i 40 år. Liksom.
Eller hur?
Så att det är tufft. Men som sagt, då, där hjälpte mindfulness mig.
Bra!
Ja!
Nice!
Det är min grej.
Det jag stör mig på så himla mycket med... Och nu ser jag hur du bara... Åh, vad är det här för negativitet? Jo, men det som jag stör mig på, det är när folk bara... Ja, du är för ung för det här. Men sen skulle jag liksom vara i 20-30 års ålder och bara... Ja, du är för gammal för det här. Man bara bestäm
ja,
dig!
Jag vet.
Men det är liksom så här, folk som... Det kommer ju aldrig vara folk som gör mer än dig som bedömer dig eller kritiserar dig på det mm. sättet. Utan det är bara folk som inte gör någonting själva.
Precis.
Som gillar att kritisera andra.
Ja, och sen finns det jättemånga människor som kommer kunna ge dig råd hela tiden.
Mm.
Men alla råd ska du inte lyssna på. För att varje gång jag får ett råd, vem den är ifrån, om det är från någon jättenära eller någon som jag knappt känner. Mm. Så tänker jag, om de hade suttit i min sits hade de använt det här.
Mm.
Hade det här funkat för dem? Hur har deras livserfarenhet varit baserat på det här rådet?
Mm.
För att jag kan inte följa ett råd som jag inte ens ser fungerar. Och jag kan inte följa ett råd som inte är sant för mig.
Mm.
Så att innan jag ens tänker på att jag ska följa det här rådet. Mm. Det kan vara, du borde sjunga mer som hon. Eller du borde göra mer musik som han där. Då tänker jag, okej, men... Är det någonting som du tycker eller är det någonting som jag tycker är sant?
Precis.
Man måste liksom reflektera med sin magkänsla hela tiden. Verkligen känna. För att det är så många gånger folk har velat förändra mig eller sagt att jag ska vara på annorlunda sätt. Liksom, till och med folk i min släkt som har velat mm. ändra på mig. För att de kanske är avundsjuka eller för att de är... Jag vet inte, men det kan man aldrig svara på varför de vill göra Nej. Det. Men det, då får jag bara...
Det är lite som att
de lita på mig själv.
Leva sin dröm genom en annan person.
Så kan det också vara.
Det har ju varit så att liksom folk som, nu börjar stoppa det.
Yeah.
Det verkar som att folk okej, okay, tack för ditt initiativ där. Nej, men ibland så har ju folk velat liksom, ja men, fråga mig om råd om skådespeleri och sådär. Det tycker jag är jättekul. Och så ger jag dem det liksom, det jag skulle, som det som skulle funka för mig och, liksom, ja. Och sådär.
Men det är viktigt att tillägga liksom att det här har jag gjort.
Precis.
Och det här har funkat för mig.
Mm.
Jag vet inte om det kommer funka för dig, men om försök. Du vill får du testa.
Försök.
För att aldrig tvinga på någon att göra något.
Nej.
För då kommer de, om de gör det, troligtvis inte göra det bra.
Mm. Och det kan vara så att folk ja men som jag kanske, som jag typ känner eller så här, de vill, de har den här drömmen men de satsar inte på den. Så då pushar de mig att satsa på det tills att det blir för mycket press på mig.
Mm.
Och då känner jag att de försöker liksom leva det igenom mig. Och då mm. är det liksom som att jag blir någon slags docka eller någonting. Och det fungerar verkligen inte. Så då känner jag liksom, you do you man, you do you, and I do me.
Yes.
Det är
yes.
så viktigt.
Det där är så bra. Jag fick ett tips en gång som har fastnat med mig. Och det är ett litet så här mantra jag lever efter.
Mm.
Be your own queen. Och det, yes. låter ju hur cheesy som helst, men alltså, be your own queen, det definierar så mycket styrka för mig.
Verkligen.
För att vara en drottning, det är liksom att då är jag den bästa jag kan vara mig själv. Och att vara min egna drottning och inte någon annans. Jag är inte ägd av någon, jag har liksom ingen kung som styr över mig. Eller jag har liksom ingen som styr över mig eller regerar över mig. Utan
du är självständig.
Jag är självständig!
Ja!
Det är viktigt.
Det är jätteviktigt. Och jag känner liksom som... Nu kommer inte jag berätta för dig hur det är. Liksom så här, men kvinnor i branschen förtrycks ju jättemycket. Och underdomineras, eller är det ett ord? Men du vet vad jag menar.
Jag vet vad du menar.
Och det är jättejobbigt.
Ja.
HBTQ-personer blir det med, och people of color. Och det är så lätt att liksom få det här pushat på sig, att liksom, ah, men jag kommer aldrig på grund av den jag är att kunna klara av det här. Mm. Men det, vissa får kämpa hårdare, och det är jättesad. Men det är bara att göra det.
Ja.
Be your own queen där.
Ja, alltså, det kommer alltid finnas liksom förtryck eller människor som kan kränka en, och det kommer alltid finnas det. Jag blir liksom alltid insatt i det här facket av att okej, okay, du är ung, du är söt, du har blont hår, liksom, du är troligtvis dum. Mm. Där jag känner att de flesta tittar på mig och tänker. Men jag har ingen aning om de egentligen tänker det. Men det är det jag kan känna att folk gör, för att innan de känner mig och innan de har pratat med mig så är det den bilden de kan få. För att liksom, jag har det utseendet och jag... Ja, det är inte alltid lätt att liksom not judge the book by its cover.
Precis, det är ju stereotypen de tar.
Ja, jag vet. Bara... Men samtidigt så här, döm aldrig någon. Snacka med människan innan du ens sätter en titel.
Precis. Det fick jag verkligen lära mig när jag började gymnasiet i Tumba. Jag gillar inte den skolan. Jag är så glad att jag ska börja på distans. Så himla glad. Men i alla fall... Folk kommer ju från olika ställen där, alltid från Stockholm till lite norr om Stockholm, typ Täby, till Södertälje och allting. Det blir, förlåt, nu kommer det åt. Och så blev det värsta, ja men det är ju värsta mixen, det är jättekul och sådär, folk kan blanda sig med andra.
Mm.
Förutom när det finns väldigt konservativa människor från till exempel, ja men Södern. Och det är ju väldigt mycket uppståndelse då. Uppståndelse är inte från 1800-talet. Men det är inte från... Men det blir ju väldigt mycket så att folk har fördomar om andra. Och ja, men jag är en sån här person som klär mig lite annorlunda. Jag gillar att ha färgat hår ibland, peruker ibland, solglasögon ibland. Vissa lärare stör mig på att jag har solglasögon i klassrummet. Men I'm a dummy! Men det kunde vara så att folk fick meningar om mig. Och kunde liksom börja mobba mig eller sådär på grund av hur jag ser ut eller på grund av mina åsikter som jag satt online eller sådär. Men det finns ju liksom en anledning att kunna tänka logiskt. Okej, då måste vi skilja på personen här från privatliv till hur personen är på internet. Eller privatliv och hur personen klär sig eller pratar eller sådär.
Ja. Ja, men så är det ju. Och jag vet ju själv att det är så många gånger som jag själv har dömt någon och jag ångrar det så mycket, för att när den väl börjar prata med mig och jag upptäcker att oj, det här är den gulligaste människan i hela världen, då får man ju en drös med skuldkänslor.
Precis.
Och det är ju fruktansvärt jobbig känsla det där med skuldkänslor. Så att då är det lika bra att inte bara säga någonting i sitt huvud om vem den här människan är framför en, till och med man har snackat med dem. Och om man inte gillar dem då så snackar man med dem ny.
Nej.
Det är jättelätt.
Eller när man får en dålig start med någon och sen så dömer man dem efter det. Alltså, jag kan haft en dålig dag, personen kan haft en dålig dag. Precis. Eller så kanske vi båda hade en dålig dag och vi liksom började konstigt. Då kan det vara så att jag dömer ut dig, jag gillar inte dig. Jag kunde vara sån jävla lite, jag bara, jag gillar inte dig.
Ja, men det där är ju barn, de är ju så raka. Det är ju jätteläskigt. Ja. För att om ett barn säger att de inte gillar en, då är man kanske inte så trevlig människa.
Nej.
Det är ju väldigt läskigt.
Men sen så bara insåg jag, fuck it. Oj. I alla fall, jag... måste börja lita på människor mer. Och får jag en dålig start med någon, amen, då kan jag börja om eller bara sluta snacka med personen tills det bara lugnar ner sig. För att jag tror inte att folk är liksom elaka på det sättet. Liksom. Folk kan bete sig elaka, men folk är inte elaka på det sättet.
Det kommer alltid finnas människor som är elaka. Det finns det.
Ja, men som beter sig elaka. Men jag tror inte liksom så här, jag är ond, jag är god. Man bara, nej, du är människa! Skärp dig!
Ja.
Nej, men ärligt, folk, när folk dömer en och är elak mot en, då är det på grund av hur de känner sig själva och hur de själva ser på sig själva.
Mm. Ja, men det får man alltid ta i liksom reflektion. Mm. Att det har inte med dig att göra, om man säger det. Om man nu inte har gjort någonting fruktansvärt elakt. Men det säger vi nu, att alla som är lyssnar på det här har inte gjort någonting dumt. Ni är jättesnälla, det är den andra som det är fel på.
Precis. Bra där. Vad skulle jag säga? Det är ju så här ett helt tankspel. Ja, i branschen, där man träffar man ju på jättemånga människor som är högt uppsatta, som är elak mot den på grund av att de känner för det. De kanske inte har lyckats på det sättet de ville i branschen, så då tar de ut det på mig.
Mm.
Och det har ju varit så, allting från i skolan till konstlektionerna, till teaterlektionerna till, och allting sånt, eller på auditions. Folk som misslyckas, eller det de själva tycker, jag tror inte på att misslyckanden finns, men är det så att folk känner att de har misslyckats, och då känner de ju en ilska att de liksom, ja, men de har slösat bort sitt liv på att göra det här, och det finns ingen återvändo, de har gjort det här misstaget, det går, finns ingen återvändo, och då tar de ut det på de som har en chans. Och det handlar ju liksom inte om det, utan det handlar om mindset då.
Precis.
Men då vill jag liksom så här säga till alla lyssnare att är du ny i branschen, eller så kanske du har varit här ett tag, vill du bli skådis, vill du bli artist, vill du bli dansare,
ja, eller låtskrivare, eller vad det än är,
vill du bli någonting, vad som helst, för det spelar ingen roll vilken bransch du än hamnar i, om det är underhållning eller om det är något annat, så kommer det alltid finnas folk som i hierarkier som blir elaka och som vill ta ut sin ilska på dig.
Men främst blir liksom avundsjuka.
Ja. Och känner liksom så här, ja, men jag misslyckades tycker jag, så att då vill jag att du gör det också, för annars kommer jag må dåligt om du lyckas.
Det finns ju människor som gör det också omedvetet.
Precis. Men det är inte dig det är fel på, utan det är hur personen ser sig själv.
Ja.
Det är som att personen, så som personen pratar med sig själv, pratar den med dig.
Preach, honey, preach.
Preach! Oj, den här rösten var lite så... Preach! Vi ska köra en utmaning.
Okej!
Okay. Ja. Det här heter Är det här en låt?
Är det här en låt?
Ja, det är det här en låt. Okej. Okay. Jag kommer läsa upp...
Ska du ha något så här intro? Ja. Är det här en låt?
Jag tänkte lägga in det, därför jag var lite tyst där.
Är det här en låt?
Jag kommer läsa upp 10 låttitlar. Och tror du att den här låttiteln är en riktig låt?
Yes.
Då måste du försöka sjunga refrängen på den.
Åh, herre, måste det vara refrängen? Kan det, ja, inte
men,
vara
men vad du tror, det du kommer på. Och är det inte en låt, tror du, då får du veta det automatiskt. Okej?
Okej. Okej. Jag är inte bra på sånt här. Jag förlorar.
Jag vet, det är så kul.
Jag förlorar alltid på alla musikquizar, men kör.
Okej. Okej. I may be a tiny, 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 tiny bit crazy.
Nej. Ingen aning. I may be a tiny. Nej.
Tror inte att det är en låt?
Jag tror att det är en låt, men jag vet inte vilken det är.
Hur tror du den går?
Men jag har ingen aning. Jag vet inte.
Nej, det är ingen riktig låt.
Fan. Ja. Det kändes som en väldigt så här, stark låttext. Här.
Run me over and film it.
Nej. Det är inte en låt.
Nej, det är ingen riktig låt.
Bra.
I don't like you, so I will embarrass you to death.
I don't like you, so I will embarrass... Nej, det är ingen riktig låt.
Alltså, varför är du så bra på det här? You're the reason our kids are so ugly.
Det är ingen riktig låt.
Det är en riktig låt!
Det är en riktig låt! Och vad heter den här låten?
Men den heter You're the reason our kids are so ugly. Det är av en artist som heter typ Loretta Ray.
Och har du typ hittat de här nu och sökt på konstiga ord?
Jag har sökt på så här konstiga låttitlar. Och så fått, men hon skrev det till sina barn. Jättesorgligt. Men hon fick barn tidigt och blev liksom så här. Hon tyckte inte om det, så då skrev hon den här låten till dem.
Oj, shit, det där hade varit jobbigt att lyssna på om man var hennes barn.
People are aliens when aliens are dogs.
Alltså jag vill säga att det inte är en låt, men det känns som att det är någon som är väldigt så här. Out in the space, som bara kanske var lite hög och skrev den där och bara, jag ser people och aliens. Ja, jag tror att det är en låt.
Hur tror du den går, om du skulle liksom...
Jag tror kanske att det är någon så här trap-låt. Eller typ så här, kanske inte trap, men lite så här Post Malone.
Ja.
People are aliens. Typ så här, något sånt.
Jättebra gissning, men det är ingen låt. Okay. Jag kom på det. We hate it when our kids become successful.
Det måste vara en låt.
Ja, det är en låt. Jag vet inte vem artisten är. Men det är en låt. Jag har ingen aning om hur det går, men jag kan vara, men jag antar att det är typ... Ja, men det är väl någon arg pop-visa, känner jag liksom.
Ja.
Det är väl någon som vi pratar om, det är någon som tror att de har misslyckats och de vill ta ut det på sina barn. Bara, you suck because you are my kid. You suck because you are... Hid, nej.
Men typ så. Går den så?
Nej, jag vet inte, jag bara hittade på något.
Det här är de konstigaste låttitlarna jag har hört, men kör.
That episode of The X-Files where Mulder and Scully find the little girls with their eyes burned out because of angels.
Det där kan inte vara en låt.
Det är en låt! Det är en låt av, av en duo som heter Technology vs. Horse.
Det känns som att det där måste vara en väldigt hardcore rocklåt.
I mean, alltså, det är väldigt beskrivande. That episode of The X-Files where Mulder and Scully find the little girls with their eyes burned out because of angels. Jag bara, vad är det för låt? Det är liksom, det är för långt. You need to cut the fuck down, känner jag. Cut it
ja,
down.
Verkligen. Jag har ju själv oftast längre låttitlar, men de make sense.
Ja, eller hur? Mm. Oh my god. Jag kollade typ BMI, och det är typ som Stim, ungefär. De har liksom så här låtregister, och så kan man söka på en låtskrivare eller en artist. Och så ser man alla låtar de har gjort. Eller osläppta låtar också som har registrerats. För att få inte inspiration på låttitlar. Och så såg jag jättesjuka låttitlar. Det var liksom så här random bokstäver. Typ XXXXX. Jag bara, hur är det en låt? Hur ska den gå? Jag bara, zzz. Det var helt sjukt. Verkligen helt sjukt. Man bara, folk, professionella låtskrivare på till exempel Universal, bara, ah, nu har jag gjort en ny låt. Vad ska den heta? Den får heta precis. Så,
ja, men alltså, är du stor nog kan du ju i princip döpa låten till vad du vill.
Mm, verkligen.
Ja. Det blir lite svårt när du ska söka på låten. För att som tittare så fattar man ju ingenting.
Nej, bara, okej, hur stavar man? Hur stavas det?
Därför tycker jag att det ska vara något obvious i texten. Ja, det ska vara något ord som upprepas hela tiden. Ofta är det ju det, men när det är någon som döper låten till ett namn som den inte alls handlar om, eller de säger inte ens ordet. Men jag fattar ingenting.
Nej. Usch. Jag märkte att det var väldigt... Jag märkte att sådana där låtar som har en titel som låten inte ens handlar om. Jag känner att det är lite grann som YouTube-videor. Typ Trisha Paytas när hon gör typ så här en video. Och det är en jätteskev titel för att få views. Mm. Jag känner att det är lite likadant. Bara, okej.
Okay, ibland kan det väl vara det, tror jag.
Ja, men så känner jag.
Ja.
Oj. Surgically removing the tracking device.
Det där är nog inte en låt.
Är du säker?
Nej, inte nu.
För nu har jag sagt, nu har vi diskuterat jätteskeva låttitlar, så nu blir det liksom så här.
Ja.
Hur tror, ifall det är en riktig låt, hur tror du den går? Surgically removing the tracking device. Alltså jag tänker mig att det är någon på ett operationsbord som bara har typ ett chip i hjärnan och bara, ah, jag måste bli av med det här. Relatable.
Alltså, jag tänker typ att det är en metafor. Att det är en låt som handlar om surgically removing tracking.
Your
tracking device. Att det är någon som känner att den blir att den känner blir förföljd av någon eller någonting.
Mm.
Så nu vill den avlägsna sig ifrån den eller det.
Mm.
Och så är det där metaforen.
Ja, okej.
Okay,
that
jag tror
makes
att det,
more sense.
Ja, okej, okay, det är en låt.
Ja, det är en låt av Say Anything. Jag vet inte vilka de här artisterna är eller vad den är. I'm sorry!
För 300%.
Ja, jag hade chansen att göra det, men bara, jag orkar inte. Okej. Okay. Det här är jättesad.
Oj, okej.
Okay. Nej. Okej. Okay. Please, daddy. Don't get drunk this Christmas.
Det där måste vara en riktig låt.
Mm.
Ja.
Det är en riktig låt.
Jag kände det att den där, det där är så här, hon eller han upprepar det där, daddy please don't get drunk on Christmas, typ i refrängen eller i så här bryggan eller någonting, och bara gråter ut i sången.
Eller hur?
Ja.
Alltså, föräldrar, folk,
bråka inte.
Ta bort alkoholen, tänkte jag säga. Ta bort alkoholen.
Ja, men bråka inte och ta bort alkoholen.
Ni måste inte ha alkoholproblem. Bara ta bort det ändå. Ja. Det är ju, har man barn till exempel,
ta flaskan,
men då är julen för barn.
Kasta den i sjön.
Eller hur?
Mm.
Kasta den på påven. Nej. Nej, men julen är för barnen. Det är så att de ska ha några lyckliga minnen.
Livet är för barnen.
Allt är för barnen.
Ja.
Ge dem allt genom pengar, genom bilar.
Genom kärlek.
Och det är med...
Det är med.
Det är med.
Det får vi glömma.
Nej. Det kan vi lägga till.
Ja.
Ja. Spelar ingen roll. Bara ta bort alkoholen. Snälla.
Och drogerna om det finns.
Ja. Ta bort allting sånt. Och ta bort country
music. Det finns inget värre.
Ta bort det!
Ta bort countrymusik.
Ja, inte på julen.
Okej, ta bort alkoholen, drogerna och countrymusiken. Där har ni.
Jättebra. Sista låten.
Ja.
Yeah. Är du redo?
Bring it.
Okay. I'm breaking up and taking your pet cat with me.
Alltså om det hade varit typ en hund, I'm taking your dog. Då kanske jag hade sagt att det var en riktig låt.
Ja, med... ah, katter inte bra.
Nej, men alltså, det känns eller? Så det känns så konstigt för att det är så här I'm taking your pet cat.
Det kanske är fluffig eller någonting. Man bara, åh.
För mig känns det som att man mer så här, blir typ att man älskar sin hund kanske mer än sin partner.
Nu blir jag liksom så här offended, men jag gillar båda katterna.
Ja, men jag är jättemycket hundmänniska. Sorry, men alla katter hatar mig. Därför. Nej, men jag tror inte att det är en riktig låt.
Oh my god, det öppnar ett kattcafé. Har du hört om det?
Ja, jag har hört om det.
Jag
skulle inte våga gå dit.
Min kompis Kat, ironiskt nog, hon bara, vi måste gå dit. Jag bara, okej. Okay. Jag kom för sent. Men det gick bra, det gick bra. Det gick bra. Och de hade så många katter som försökte krypa in i hennes väska av någon anledning. Och somnade där. Man bara, okej, okay, take a nap. Gör vad du vill.
Mm.
I alla fall. Men det var nice ändå. Tänk dig. Okej, okay, tänk dig. Du är i ett café. Du har en latte eller någonting och så har du typ en bulle eller vad som helst eller en macka och sen så kommer det katter, de går på maten, de går och stryker sig mot dig.
Nej.
De går och liksom, väggarna är klösväggar.
Nej, men jag tycker hundar är ändå mysigare. Alltså, jag vill ju vara en kattmänniska för de är ju snyggare än hundar, men alltså de är så aggressiva.
Va? America's top cat.
Top cat.
Ja. Nej. De är inte aggressiva, de är bara...
De är jätteaggressiva!
Nej!
Jo, de
vad
är
har
ju...
du för experience med katter egentligen?
Alltså jag har fått så mycket... Alltså de tycker de om mig, för det första så vill de aldrig äta någonting jag ger dem. För det andra så river de mig, jag får aldrig hålla dem. Nej, katter tycker verkligen inte om mig.
Om jag... Vänner till min familj, då. Vi skulle besöka dem när jag var liten. Och de hade ett huset fullt med katter. Och jag som var typ 3-4, jag visste inte... Att jag irriterade dem, för jag ville klappa på dem. Bara, är det en katt eller en hund där? Alltså, då klappar jag på den.
Det
spelar ingen roll, alltså, jag klappar på dig. Det där lät fel. I alla fall. Och så kommer jag ihåg det. Den här katten bara, sluta. Lägg av. Och så rev den mig på handen. Och så går jag fram. Jag grät inte eller någonting. Du men bara... jag gick fram till min mamma och jag bara, mamma, katten har vassa fötter. Hon bara, okej, men det är jättebra. Jättebra.
Den här varför bra?
Jag vet inte, men det är typ det. Eller så kanske hon inte sa det. Kanske var att jag la till det nu för att man kanske drömde om det. I alla fall, det är bra för att de kan försvara sig själva. Det är jättebra. Det lär barn att försvara sig själva. Bara riv en person som klappar på dig.
Så efter det så ville du gå och skaffa vassa fötter?
Ja! Verkligen. Jag vet inte hur vi kom in på det här.
Katter. Ah, ja, var det en riktig text eller?
Jaha, just det. Nej, det kommer jag faktiskt på själv. Så stolt.
Det hade jag rätt då.
Ja. Okej, okay, jag vill ställa dig en sista fråga om Sandviken. För jag är ett Sandviken-fan nu.
Britney Major.
It's Britney, bitch.
Ja, eller hur? Alltså, jag kommer ihåg det som det bara var ett halvår sedan. Jag var där på Göran... Just det, du har ju uppträtt på Göransson Arena, har
yes,
inte det?
Yes, det har jag.
Berätta!
Ja, att uppträda på Göranssons Arena, det var weird, ärligt talat.
Mm.
För att alltså, jag har ju sett den scenen sedan jag var 12 och jag minns jag gick på en konsert där för första gången när jag var 12 och för mig var det liksom så här, nej men där kommer jag aldrig stå.
Mm.
Jag var så inställd på att jag aldrig skulle stå där. Så att när jag var backstage och när jag skulle gå upp på scenen så var det så här, oj men gud, ska jag? Det var väldigt så här, jag hann liksom inte förstå förrän det var över. Att jag hade stått på scenen som jag hade sett upp till på något sätt sedan jag var yngre. Och det var ju helt fantastiskt, för när jag väl stod där så fick jag på något sätt ändå inse så här att girl, you made it.
Yes.
För det var så att den första gången man står i en arena och uppträder så blir det på något sätt så verkligt att man verkligen håller på med musiken, att det är ett artist man ska bli.
Mm.
För att det är så här, det känns verkligen det här bara på början på så många turnéer. Det känns verkligen så.
Ja.
Och det är helt underbart, så att jag var ju helt extas efteråt och det var fantastiskt.
Nice, verkligen. Jag fick en tur av scenen. Så vi fick gå backstage, vi fick gå överallt. Och så var det någon som bara, this is Britney's stage. Like, I can feel it when we're walking here, this is Britney's stage. Jag bara, bitch, tänkte jag nu i efterhand. Bara, det här är Julia Victorias igen.
Det är Julia Victorias igen.
Eller hur?
Mm-hmm.
Nej, men det var kul ändå. Och jag fick träffa Britney, och hon är så kort. Eller så är det bara jag som är, lång. Det kanske är bara jag som är lång då. Men,
troligtvis.
Ja, men hon bara tittar på mig bara, are you ready to take the picture? Jag bara, yes.
Never be more ready.
Yes. Så vi bilder. Och det var kul. Och så gick hon på scenen. Och det är så mycket kul. Och det är säkert kul jättemånga gånger. I alla fall. Det vi pratade om var Sandviken. Så jag har en fråga.
Ja.
Hur är det, alltså nu har vi pratat om hur det är att bo där och sådär.
Mm-hmm.
Men hur kunde en vanlig dag se ut?
När jag gick i skolan eller när jag hade sabbatsår.
Båda. Vi börjar med liksom så här, när du gick i skolan, hur var ditt liv i Sandviken?
Okej, när jag gick i skolan såg en vanlig dag ut så att, alltså, när jag var yngre så cyklade jag, men när jag blev äldre så var jag lite sen på vakna. Men vi tar det exemplet då, för att det är jag.
Varför kan alla mina gäster cykla? Jag är den enda som inte kan cykla.
Ja, jag vet inte.
Okej.
Och min dag, jag vaknar 6:45.
Mm.
Men jag snosar till 6:20.
Mm.
Vilket är alldeles för sent, för då kommer jag gå sent till skolan. Springer i princip upp från sängen, inte badrummet, plaskar på vatten i ansiktet, lägger på ett berg med smink för att täcka hur trött jag är. Kommer ner 20 minuter för sen, tar med mig frukost, springer in i bilen, får skjuts av mamma eller pappa, åker till skolan, springer ut, försöker liksom keep my calm och inte så här få panik av att jag är sen, utan bara kryper in i klassrummet och bara hehe, sätter mig där, typ fortfarande frukosten i munnen. Sen så var det en lång tråkig dag av skolarbeten som aldrig tog slut, och jag verkligen fattade ingenting. I alla fall, sluta dagen, kommer hem, typ sov. Nej, men alltså jag sov inte, men de flesta gångerna så jobbade jag väldigt mycket, för jag har haft jättesvåra koncentrationssvårigheter.
Me too.
Så jag kom hem från skolan och jobbade allting jag skulle gjort egentligen i skolan, och sen så jobbade jag med min musik efteråt det, och sen sov jag. Så det var liksom en liksom från 7 till 9 arbetsdag. Så det var tufft. Därav sabbatsåret jag behövde ta.
Bra.
Sen tog jag sabbatsår, och det var ju jätteskönt. Alltså jag rekommenderar det. Alla borde ta ett sabbatsår mellan högstadiet och gymnasiet, eller gymnasiet och högskola. För att det ger så mycket, och man hinner växa så mycket som individ. Mm. Och du får så mycket tid ensam också, att du måste liksom börja göra saker med dig själv.
Precis.
Men en dag för mig då, under sabbatsåret, var väl typ att jag kunde vakna lite senare då. Vaknade väl typ 8:30.
Mm.
Käka frukost, och sen så var det så olika, för att hade jag någonting att göra den dagen som var med musiken att göra, då gjorde jag ju det. Var det typ gå och repa, så gjorde jag ju det. Skulle jag åka någonstans och uppträda, då åkte jag ju dit.
Mm.
Men om jag inte hade någonting speciellt att göra, så ärligt talat så gjorde jag nästan ingenting. Jag sov väldigt nice. Mycket. Jag sov mycket, jag behövde sova, jag behövde vila, få ut allting i mitt system som hade med stress att göra. Men sen så hade jag ju då också en pojkvän som bodde i Norge.
Okay.
Så jag åkte väldigt mycket dit. Så att då fick jag ju resa en hel del och pendla mellan Sverige och Norge. Så att då hade jag ju ändå någonting att göra utöver musiken. Så att det var liksom ett skönt alltså ett skönt år att kunna få vara bara mig själv liksom och utvecklas. Jättebra.
Verkligen. Nu kommer vi till det här. Då vi tyvärr säger hejdå. Och vi kommer sakna er. Men innan dess vill jag bara säga att ni kan följa oss på Instagram. Du heter
Julia Victoria Official. Och Victoria med K.
Ja. Viktigt. K K.
K. Alla tar C, men det är K.
Och jag är 17. Z-E-V-E-N-T-I-N-E. Ni fattar. I alla fall, tack så jättemycket för att du var här. Så himla, himla kul.
Tack för att du ville ha med mig.
Och vi hoppas att vi har dig på podden någon gång igen.
Yes.
Det är så kul. Okej, sista ord till er. Glöm inte bort att vara er själva och satsa på er dröm. Ta sabbatsår.
Ta sabbatsår.
Är det något mer vi har glömt?
Be your own queen.
Och res till Sandviken.
Res till Sandviken.